Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det här är ju som en slags Tjernobyl-situation. En fiende vi inte kan se. Det är läskigt nog. Och det är så lätt att få panik. Det är så lätt att få rädsla, hypokondri, ångest. Och man känner sig attackerad och äcklig.
Uppvuxen i Värmlandsskogarna men blev vuxen i New York och har livnärt sig som dansare, haft gayklubbar, varit artist, föreläsare, servitör, gjort en föreställning, radio och varit Mellanöstern-korrespondent i Damaskus och skrivit bok. Ja, listan över hans roller kan göras lång, och när vi kommer in i Fredrik Apollo Asplunds liv precis den här veckan har han släppt allt annat för att jobba där han behövs som allra mest i kristider. På Karolinska sjukhuset i Huddinge, där undersköterskor kallas för uskor, vilket kan vara bra att veta. Det här är det dagliga värvet avsnitt 2 med Fredrik Apollo Asplund. Börja med en oartig fråga. Vem är du, Apollo?
I'm a hustler, baby. Jag gör musik, jag gör med kultur. Jag skriver bok, jag gör pjäser. Men framför allt så lever jag livet. Och det där livet jag lever kan jag ibland berätta om för andra och så blir folk inspirerade, så får man skriva en bok eller göra en pjäs eller en föreläsning, vad vet jag. En överlevare, en glad skit liksom.
Du är ju med här för att du har verkligen bara hoppat in i ett annat liv. Berätta.
Så här, det här ingår lite vem jag också är. Jag har de senaste 10 åren så har jag konstant brutit, liksom sprängt comfort zones. Jag har höjt liksom ribban för mina fear barriers. Jag har gjort dokumentärer från Mellanöstern om HBTQ-kultur. Jag har skrivit en pjäs om mitt liv på Stadsteatern som heter Det här är min historia. Den blev sen grunden till en självbiografisk roman jag skrev för Norstedt som heter Fröding dansade aldrig på Böklöv i Damaskus. Och allt det här med 10 åren av konstanta utveckling av mig själv har ju också varit väldigt tärande. Så att jag bestämde för att det var 10 års tid jag gjort det här. Alltså 2020 hade jag bestämt mig för innan ska vara ett flytande år, ett slags mellanår. Jag ska liksom lajva att jag är en postgymnasial ungdom som så här sparar pengar till sin Asienresa, du vet. Jag ska bara flyta. Och där ingick i att jag jobbar också på restaurang. Så jag tänker, jag hoppar runt och jobbar på lite restauranger och se vad som händer, vad vinden tar mig. Och det började ju bra det här året. Men så kom då coronakrisen för typ 3 veckor sedan. Då man började märka, shit, samhället stänger ner. Den lilla buffert jag hade is kind of gone. Jag har en underbar familj, men jag har ingen familj som kanske kan backa mig ekonomiskt. Jag sitter i skiten. Där börjar det. Måste tänka ut plan A, B.
Och du var liksom timkille på krogen.
Precis, och passen började ryka. Jag bara, shit, jag vet inte om jag klarar mig fram till juni. Men så dök det upp då mitt i den här liksom, och försöka leta efter lösningar. The hustler I am. Så kom det upp en jag fick ett tips från en kompis att krogkoncernen Bockholmsgruppen har ju då noterat en massa restaurangarbetare utan jobb. Men vad är restaurangarbetare bra på? Vi är kvicka, vi är snabba, vi är stresståliga. Okej, de behövde ha sig till KS, alltså Karolinska, Huddinge och Solna. Och berättar att vi kan avvara massa personal för att kunna då ta stressen av uskor och sjuksköterskor. Så att de kan bara bedriva vård, så kan vi göra det där emellan. Mm. Bra tyckte KS och satte okej för det här projektet. Och det här sökte jag då och fick det här jobbet då. Så nu jobbar jag alltså på Huddinge, Karolinska Huddinge, som en term som heter löpare. Ett nytt yrke i dessa beredskapstider där jag då backar vårdpersonalen.
Mm. Vad är en, liksom, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag kommer in på morgonen eller på eftermiddagen på vilket skift jag har. Jag börjar med att tvätta händerna noggrant och sprita dem.
Ja.
Sen så har vi möte. Vi pratar om hur passet kommer att bli, vad vi vet innan. Är det någon patient som ska skrivas ut? Är det några som ska anlända? Vad har hänt tidigare på dagen? Och vad jag ska säga tillägga att jag jobbar alltså på en canceravdelning. Så vad vi gör på min avdelning är att vi skyddar våra patienter från covid-19. Vi går igenom dagen och sen så sätts det igång. Man går runt och gör sig tillgänglig för sjuksköterskor och uskar och hämtar, packar operationskorgar, fyller på stickvagnar där alla sprutor är. Man städar rum där någon har lämnat rummet eller salen, så spritar man, bäddar, fixar. Man är liksom en mellanhand.
Och hur, kan du säga någonting om hur liksom, du är ju van vid att jobba fysiskt, men kan du säga något om liksom ditt mående, hur det skiljer sig från en dag på sjukhuset från när du går hem en vanlig onsdag från krogjobbet så att säga?
I ena stunden så känns det väldigt likt. Alltså man går runt och är tillgänglig, det är man ju som servitör. Jag menar, jag är där för gästens lugn och ro. Jag är logistik mellan köket och så där kan det kännas väldigt likt. Och jag menar, igår till exempel så fick vi, jag och min kollega städa ett covid-misstänkt rum. Och när du tar på det här visiret, de här handskarna, de här förkläderna, så det är klart att, oj, vänta, var befinner jag mig nu? Vi skrattade igår, vi känner oss som 1986, Tjernobyl, och samhället ska hjälpa till. Vi känner oss som två typ kopojkar från vischan i Sovjet som ska in i reaktorn och göra rent ungefär. Alltså, fast vi skrattade åt det, och det är klart att då blir det ju väldigt annorlunda arbetspass. Och för alla, även sjuksköterskor, läkare till oss, Vi är alla i ett undantagstillstånd, för ingen vet, alltså det här är ett nytt virus.
Men hur är stämningen i personalen då?
Jag måste säga att jag har aldrig jobbat på sjukhus, så att jag är så fett liksom glad att det är en otroligt kärleksfull stämning. Jag tror vi kanske skulle vara mer stressat sådär, men det finns ett lugn i oss och vi har möten, peppmöten varje dag där vi säger till varandra, vi måste ta alla, om man kanske, nu är vi nya, men alla som jobbar där heltid, att har man en beef med någon, den ska inte, den får vi separera, den får vi ta bort nu. Vi ska hjälpa varandra, vi ska vara snälla mot varandra, vi ska bara liksom så här, att vi det är ett undantagstillstånd. We gotta love each other. Alltså vi får så mycket kärlek av personalen som tackar oss att vi är där, och det är så fint. Jag blir så glad. Och men det är klart att det finns stunder när vi pratar ibland i personalmatsalen. En sjuksköterska vars man är läkare och jobbar på infektion, men han är själv astmatiker och har liksom högt blodtryck och de här, han jobbar på infektionsklinik med covid och han är i riskgruppen, och det är klart att hon är nervös för honom. Och en annan sjuksköterska som är 60 år, som kanske skulle egentligen inte jobba just nu, hon är nervös om hon tar med sig viruset till sin man som är väldigt sjuk. Alltså sådär, det finns stunder då vi pratar om det och då vi liksom diskuterar och kanske känner lite. Men sen så fort vi är ute i korridorerna så är det liksom face on, nu jobbar vi, nu sprider vi kärlek, vi är ett team liksom.
Jag pratade med en enhetschef på ett sjukhus här för några dagar sedan, och hon jobbade egentligen på en operationsavdelning som har fått avsätta massa sängplatser för IVA liksom. Är det samma sak på din avdelning?
På Huddinge så friställer man sängar, avdelningar flyttar för att få plats för covidpatienter. Vi har stängt än så länge, så vi är en canceravdelning, men vi är beredda att flytta så att en korridor kommer då troligtvis, om det blir hett om öronen, så kommer vi ha en korridor som ska bli en covid-avdelning. Vi är liksom beredda att lösgöra platser hela tiden. Men än så länge så är min avdelning en cancer-pankreasavdelning liksom.
Mm. Det har varit väldigt mycket media kring liksom att det fattas skyddskläder och sånt. Märker du av det?
Ja, gud ja. Alltså, nu för så här, ytdisinfektion och förkläden är liksom hårdvara. Vi brukar skämta, när vi hittar en hel flaska ytdisinfektion så kallar vi det för en moët chandon. Det är våran moët på avdelningen. Alltså, de är inlåsta hos chefen, så man tar ut en flaska åt gången för det ska räcka. Så det märker vi absolut av. Och ibland så har vi inte de ordinarie förkläderna, utan vi har så här vita mamaskan-förkläder, alltså butchers-förkläden. Det kom en läkare igår upp från en annan avdelning för att titta till en patient som var covid-misstänkt. Och då frågade han så här, vad är förkläden någonstans? Var här i de här påsarna, så gav jag honom liksom mamaskan och han började skratta. Så ja, vi märker ju, så vi tar in allt som finns liksom.
Ja.
Det märks verkligen.
Alltså, är du själv orolig för att bli sjuk?
Det är ingenting jag tänker på. Så här, det uppstår mycket känslor när jag är i det här just nu. För att jag kom ut som bög i mitten, där andra halvan av 80-talet. När jag kom ut som bög så var AIDS, HIV en dödsdom. Jag har varit rädd för virus sedan jag var 12 år gammal. Virus har fått mig att må piss och vara rädd och hata mig själv som homosexuell. Så att när man sen bara säger fuck it, I'm gonna live my fucking life. Det skapas en renhetshets. Det skapar ett behov hos människan att känna sig duktig och bättre än någon annan, mer ansvarstagande och bla bla bla. Det där har jag sett i princip i hela mitt liv. Så att där är jag chill. I had enough of viruses.
Mm. Hur har ditt liv i övrigt påverkats?
Jag är ju inte ute så mycket. Jag menar, jag gillar att promenera. Jag promenerar mycket. Jag åker inte så mycket tunnelbana. Jag tycker det är skönt. Jag promenerar mycket. Jag bor i Rågsved i Stockholm. Jag går till Globen där jag tränar. Så går jag tillbaka. Jag tycker det är skönt. I vissa lägen träffar jag vänner och så. Jag menar, alla vi som är symptomfria, vi kan gå ut ibland. Alltså, men det är klart att man hela tiden tänker på sånt som det som vi har lärt oss. Man håller distans om man går inte runt och kramas just nu. Nej. Alltså, enkla saker. Basal handhygien, nys i armvecket och ring din gamla mamma, men hälsa inte på din gamla mamma. Alltså, ja, de här reglerna vi har fått liksom. Sen inga mer överdrivet än så.
Har du väldigt, väldigt fnasiga händer?
Knock on wood. Jag har inte det. De är, nu visar jag de här för dig. Nej, alltså, alkogel är ju lite återfettande då. Det som är farligast är den här ytdesinfektionen som är 70% etanol. Men vi har alltid handskar på oss för att det är ju, alltså det fräter. Så att än så länge är det okej. Men efter ett arbetspass märker jag ju liksom att jag, det känns som min, alltså jag har elefanthud på mina handflator.
Du, vi pratade lite om stämningen bland personalen för en stund sedan. Men patienterna då? Hur liksom, märker du av en oro där? Du har inget att jämföra med, antar jag. Men...
Vad som framförallt händer och som slår mig, det är så att framförallt när det kommer till äldre cancersjuka som kanske är väldigt sjuka och lever liksom... Alltså lever nära döden just nu. Det är att de är ju väldigt ensamma. För de, det är ju besöksförbud. PGA, covid. Så att det är klart att jag kan se en ängslighet eller en rädsla och en ensamhet. Och då känns det ännu viktigare om man har chansen att prata. Alltså babbla, trivialiteter.
Mm.
Jag snackade daim och frukt och mandel, marabou och choklad med en patient häromdagen. Häromkvällen. Alltså direkt där vi skrattade och pratade om choklad.
Mm.
Vilka som våra favoriter. Alltså sådär. Man snicksnackar.
Mm. Flummig fråga kanske. Och jag förstår att du inte är medievetare i grunden. Men vad tänker du liksom kring mediebevakningen av krisen?
Jag tycker att det har varit till en början massa clickbait headlines såklart från kvällspressen som bara piskar på ångest. Aftonbladet liksom. Du kan ha corona utan att du vet det. Bara, men inte nu kanske. Inte nu. Alltså, lär oss, informera oss. Men att piska på liksom, paniken är lika... Alltså, det är en fucking pandemi det är med. Så jag tycker det har varit ett... Jag har varit förbannad på viss press. Just att, så här, som jag känner igen från AIDS-tiden. Att skapa panik, skapa olust, skapa rädsla. Det hjälper inte ett piss. Så där har jag varit liksom, jag mer än någonsin vill jag ha en etisk press som kärleksfullt informerar oss. Det här är ju som en slags Tjernobyl-situation, en fiende vi inte kan se. Det ligger kanske i luften, fast det här är ju som droppsmitta, så det här är inte luftburet så vitt jag vet. Men skitsamma, det är omkring oss, alltså vi kan inte se det. Det är läskigt nog och det är så lätt att få panik, det är så lätt att få rädsla. Hypokondri, ångest och liksom så här, man känner sig attackerad och äcklig och liksom och jag tycker det krävs en otrolig balans och en etik och moral hos pressen som jag ibland inte ser.
Mm. Du, Anders Tegnell är liksom ansiktet utåt för den svenska linjen. Vad säger dina kollegor på sjukhuset om den svenska linjen?
Alltså, vi har inte riktigt diskuterat det, alltså. Jag tror att vi går på hans linje, att det kan nog funka det här som vi gör, det är mer, om man säger, den lite snällare linjen, att inte ha patrullerande gendarmer med liksom gevär som vaktar på folk, och vi, den här veckan så har vi förväntat oss att nu kommer det att brisera och bli mycket mycket mer. Men vi får ju fortfarande vänta och se vad som händer. Jag har tagit någon kritik från min avdelning. Jag själv har tilltro till vad som sägs. Och det känner jag också att jag någonstans som en medborgare måste ha. För att börja konspirera och att det är värre än vad det är. Eller att vi är födda bakom ljuset. Jag vet inte, det hjälper ingen hur som helst. Alltså, jag tror vi de flesta som på min avdelning är liksom bakom hans linje eller bakom det vi gör just nu, att vi köper läget helt enkelt.
Mm. Du, temat för podden här just nu är ju människor som får Sverige att rulla. Känner du att du bidrar till det nu?
Alltså, när jag har lagt upp bilder så klart, för ibland när jag liksom så här, ni hade på oss med covid-kläderna, var jag tvungen att lägga upp det, för det var som galen bild. Var jag helt plötsligt, 4 dagar senare så står jag i den här munderingen. Det trodde jag inte 4 dagar sedan liksom. Och så blir jag kallad hjälte. Och det är jättefint av folk som kommenterar. Men jag säger så, jag är ingen hjälte. Jag är en hustler. För att först och främst så behövde jag ett jobb. Och jag satt i skiten. Det var där det började. Sen inser jag nu, shit vad jag lär mig. Shit vad jag får se. Oj, jag är i pandemins absoluta centrum. Och jag tillsammans med mina kollegor, och framförallt oss då som är så här nyinsatta, vi skriver ju historia på så vis att vi är med om en beredskapstid där helt vanliga lällar som jag måste hjälpa till och ska hjälpa till, och nu gör jag det. Det är en otrolig tillfredsställelse när jag får höra från uskor och sjuksköterskor, de säger efter ett arbetspass att tack för att ni är här. Det är en sån otrolig skillnad. Det märks att ni är här och vi är så glada att ni är här och hjälper oss. Då känner jag att jag gör någonting. Så här. Jag går hem och känner mig tillfredsställd att jag har fan gjort något. Liksom.
Jag hoppas att du inspirerar folk till att dra ett litet strå till stacken om inte annat.
Jag får mycket meddelanden från folk som vill, som just säger så här. Det är så frustrerande att bara titta på. Hur kan man hjälpa till? Och det är så jävla fint. Och få se, alltså folk vill ju, ja men folk är, alltså hoppas denna pandemi skapar ett mer solidariskt samhälle, det vill jag tro i min rosa lilla privata bubbla. Och det är jättefint.
Apollo, stort tack för att jag fick prata med dig och för att du utför ditt dagliga värv.
Varsågod, tack så mycket, tack för att jag får prata med dig.
Jag verkligen tackar Apollo, och vad som inte framgick i intervjun var att hans fantastiska föreställning Det här är min historia kanske kommer tillbaka i framtiden. Håll utkik på hans sociala medier där han heter NR1 Apollo. På Värvets Instagram får du gärna berätta vad du tyckte om avsnittet och vem du tycker jag bör prata med i det dagliga värvet. /Varvet är namnet där. I nästa vecka hör du mig i vanliga inom citationstecken Värvet med Anja Persson, och så kommer det 1 eller 3 sådana här avsnitt också. Klippte gjorde Samuel Berg, och det dagliga värvet görs i tätt samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.